Här är lunchekot fredag. Idag väntas Andy Burnham väljas till ny Labour-ledare efter Keir Starmer. Vi får en direkt rapport från vår utsända på plats i London. Kina slår tillbaka mot Trumps anklagelser om valpåverkan. Och efter veckans varma dagar varnar nu SMHI för regn. Några av rubrikerna i lunchekot idag i studion Marta Einerstam-Karis. Men först om beskedet som kom nyss, eller strax efter 12, att företag inte längre behöver minska utsläppen i den takt som EU tidigare bestämt. EU-kommissionen föreslår att sänka klimatkraven inom EUs utsläppshandel ETS. Adam Kohls Josefsson, reporter på Ekot. Vad innebär det här?
Jo, men tanken med EUs utsläppshandel är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Men EU-kommissionen har fått påtryckningar från tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader, vilket flera medier rapporterat om. Och nu kommer alltså ett förslag som innebär att företagen inte behöver minska sina utsläpp lika snabbt.
Och vad får det här för konsekvenser?
Jo, men en viktig del är att det kan slå hårt mot företag som redan börjat ställa om. Till exempel har flera svenska företag gjort miljardsatsningar i dyr grön teknik utifrån EUs nuvarande regelverk som bygger på att det ska bli gradvis dyrare att släppa ut koldioxid. Men om det här förslaget nu går igenom skakas hela deras affärsplan.
Så vad väntar nu? Vad händer framåt?
Ja, men förhandlingar om kommissionens förslag kommer pågå under hela hösten i massa olika steg. Och Sveriges hållning är att man vill behålla dagens system och alltså inte låta företag släppa ut mer koldioxid inom den här utsläppshandeln.
Säger Ekots reporter Adam Kohls Josefsson. Kina har nu reagerat på den amerikanske presidenten Donald Trumps tv-tal i natt där han anklagade landet för att lägga sig i presidentvalskampanjen 2020. Med oss nu vår utsände i Bangkok, Björn Djurberg. Vad är det som den kinesiska utrikesdepartementet säger?
Ja, för det första så förkastar man de här anklagelserna. De är falska. Det handlar om att svartmåla Kina. Och så passade kinesiska UD i vanlig ordning, får man väl säga, på att ge en känga tillbaka genom att istället antyda till USA som lägger sig i andra länders interna angelägenheter och skäl. Data, det är uppenbart för alla i det internationella samfundet, sa Lin Jian, talespersonen för kinesiska UD, som också uppmanade USA att istället lägga energi på att främja goda relationer mellan USA och Kina.
Så hur ska man tolka det här?
Ja, så som stormaktsdynamiken är så måste man nog säga något till sitt försvar i Peking, men jag skulle ändå säga att det är ganska tydligt att man från Kinas sida i det här läget inte vill göra en stor grej av det här. Det har heller inte lyfts fram på något särskilt vis i kinesisk statlig media idag, knappt någonting vad jag har sett. Så jag skulle säga att det gynnar inte Kinas intressen att bli indragen i amerikansk inrikespolitik. Jag tror man helt enkelt väntar och ser vad som blir av det här nu då. Kommer Trump gå vidare på något vis och hur påverkar det i så fall Kina? Sen är en viktig faktor också man ska ha med sig, det är den här bräckliga vapenvilan i handelskriget som råder mellan Kina och USA. Där har man jobbat rätt hårt för att hålla fast vid den vapenvilan. Kina tog emot Trump i våras på ett statsbesök och sen har Xi Jinping då i sin tur blivit inbjuden till Vita huset i september. Så många bedömare har ställt sig frågan idag om det här besöket nu skulle påverkas av Trumps anklagelser. Och kinesiska UD fick också en fråga om det idag, men den valde man att inte svara på.
Det säger Sveriges radios utsända i Bangkok, Björn Djurberg. Så till Storbritannien. Alldeles strax drar Labour-konferensen igång där Andy Burnham väntas väljas till ny Labour-ledare efter Keir Starmer, som för några veckor sedan meddelade att han kommer att avgå. Vår utsända i London, Sofia Sofranjado, hur säkert är det att Andy Burnham väljs till ny Labour-ledare idag?
Men Andy Burnham är ju den enda giltiga kandidaten i den här nomineringsprocessen för att ta fram en ny Labour-ledare. Och han fick redan i måndags tillräckligt många ledamöter bakom sig för att det skulle vara matematiskt omöjligt för någon annan kandidat att kvalificera sig och därmed utmana honom. Nu har han 379 av de totalt 403 Labour-ledamöterna som sitter i underhuset bakom sig. Så han går ju in i det här slutskedet ohotad.
Och vad är det som lett fram till att Starmer avgått och att Andy Burnham sätts som den mest troliga efterträdaren?
Det är ett växande missnöje mot avgående premiärminister Keir Starmer som började i ett allmänt missnöje om att Starmer inte uppfyllt sina löften under valet där, att han skulle göra det bättre för medborgarna. Och det här missnöjet har växt mer efter skandalen med Washington-ambassadören Mandelson som förekom i Epstein-filerna. Och sen kom lokalvalen där Labour gjorde rekorddåliga resultat i vissa delar av Storbritannien. Och där klev Burnham fram och sa att han skulle utmana Starmer om ledarskapet. Han beskrivs ju som en av, om inte den mest populära Labour-politiken. Men då satt inte han i parlamentet och då valde ledamoten Josh Simons att lämna sin plats och trigga ett fyllnadsval. Vilket Burnham då vann med större marginal än väntat och gjorde att han också kunde formellt utmana Starmer om ledarskapet. Starmer sa ju hela tiden att han skulle ställa upp i en utmaning om den skulle komma. Men till slut så blev ju då en efter en så hoppade Labour-ledamoterna av vara flera ministrar och till slut så sa han ju i sitt tal utanför Downing Street att han kände att han inte hade hela partiet bakom sig och han meddelade då att han valde att avgå när en ny ledare hade utsetts.
Så Burnham väntas alltså väljas till ny Labour-ledare idag. När blir han premiärminister?
Det kan han bli tidigast på måndag. Det är en del formella steg som måste tas innan. Starmer ska först lämna in sin avskedsansökan till kungen, vilket ska göras personligen. Och därefter så ska då kungen kalla Burnham till ett möte där han väntas utses. Och efter det så kan vi se honom hålla sitt första tal som premiärminister utanför Downing Street.
Jag tackar dig där, vår utsända i London, Sofia Sofraniado. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. 8 personer har dödats och 20 skadats i den sjätte vågen av amerikanska attacker i Iran under natten. Det skriver iransk statlig media enligt AFP. Och Iran har som tidigare nätter attackerat amerikanska mål i regionen. I Qatar har ett barn skadats av fallande bråte i samband med att projektiler skjutits ner, skriver landets inrikesdepartement. Kuwait uppger att en kraft- och avsaltningsanläggning har skadats i en iransk attack, rapporterar Reuters. Stora skogsbränder i Kanada sprider rök och dålig luft även i nordvästra USA bland annat i New York och Detroit, rapporterar bland annat New York Times. Hälsomyndigheter i både USA och Kanada varnar för dålig luftkvalitet och uppmanar drabbade invånare, bland annat i New York, att hålla sig inomhus. Ett naturreservat längs gränsen mellan Kanada och delstaten Minnesota är särskilt drabbat av stora bränder i närmare 18 000 hektar enligt tidningen. Ett vindkraftverk brinner utanför Mjölby. Branden pågår i ett maskinrum på 50 meters höjd och räddningstjänsten har upprättat ett riskavstånd på 100 meter från vindkraftverket och stängt av den närliggande länsväg 947 tills vidare. Enligt räddningstjänsten har elden spridit sig till terrängen efter att ett motorblad släppt och fallit ner. Släckning pågår av den markbrand som uppstått i samband med detta. Maskinrummet låter man däremot brinna ut, skriver Korren. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Varningen kommer att gälla på lördag mellan klockan 10 till 22. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
Ja, under lördagen byts den gula varningen för höga temperaturer som varit i flera delar av landet ut mot en gul varning för skyfallsliknande regn. Det blir även en stor skillnad temperaturmässigt.
Allmän temperatur är mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
Och nästa vecka blir det lite varmare, men vädret är fortsatt ostadigt, säger Fanny Sarela.
Vi återgår till lite mer normala sommartemperaturer, att vi på eftermiddagarna når upp till nära 20 eller strax över 20 grader. Men det är lite ostadigt fortsatt. Det kommer att vara sol, men det får nog varvas med molnigare perioder eller dagar där det kan vara lite småregnigt.
Fanny Sarela, meteorolog på SMHI, reporter Tyra Meidel. Och i samband med värmen som pågått den senaste veckan så sprider sig nu algblomningen över Östersjön. Malin Olofsson är docent på SLU vid avdelningen för mikrobiell ekologi.
Nu när man ser att det är lugnt och varmt igen så har vi sett en hel del, framförallt väster om Gotland från Stockholm i stort sett neråt hela vägen till bron över till Danmark så såg vi mycket cyanobakterier i vattnet.
Malin Olofsson kom precis tillbaka efter att en vecka på havet mätt cyanobakterier tillsammans med SMHI. Och hon förklarar att algblomningen i sig inte är något dåligt.
När man tänker algblomning då tänker man på det här man ser på sommaren. Gröngula sjok liksom som flyter runt på vattnet. Och just det är ju cyanobakterier ofta man ser. Men algblomning är egentligen så mycket mer. Algblomning är ju grunden för allt liv i vattnet.
Men när det blir ett överskott av just cyanobakterier ska man vara lite försiktig. Det man framförallt ska undvika är att få i sig vatten med algblomning. Och det kan vara svårare för barn och djur, berättar Malin Olofsson.
Är det inte det här liksom ansamlingarna i ytan så är det ju egentligen kanske inte någon större fara om man tar ett dopp men håller huvudet ovanför ytan och kanske tar en dusch efteråt. Det är ju allvarligare för våra husdjur och för som hundar och så som dricker av vattnet eller för barn som riskerar att få i sig. Det är då egentligen som det kan bli farligt.
Reporter Thea Regell. Hovrätten fastställer de fängelsestraff som tingsrätten gav två män i det uppmärksammade dubbelmordet i Biskopsgården i april, rapporterar P4 Göteborg. I tingsrätten dömdes en man i 25-årsåldern till livstidsfängelse och en annan man till drygt 15 års fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Offren ska inte haft någon koppling till kriminella nätverk utan tros ha befunnit sig på platsen av en slump. Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan den närmar sig 12:15 och om en stund hör vi mer om att italiensk polis genomfört husrannsakan vid flera modekontor i Milano. Men först om att det är många av Sveriges största företag som idag rapporterar hur det har gått det senaste kvartalet. Biltillverkaren Volvo Cars, som är en av Sveriges största arbetsgivare, meddelar att försäljningen sjunker och att det är en utmanande bilmarknad. Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
Tuff kvartal. Den kinesiska marknaden har ju drastiskt fallit ihop för de traditionella europeiska premiumtillverkarna.
Under det andra kvartalet så sålde Volvo totalt sett ungefär 5% färre bilar jämfört med i fjol. Under resten av året däremot tror Samuelsson på en ökad försäljning.
Där ser vi väl ändå tecken på att det skulle kunna bli bättre. Alltså det är väl två faktorer. Dels ser man att USA kommer långsamt tillbaka. Och sen i Europa ser vi också en väldigt positiv trend till mer elbilar som gynnar oss.
Volvo Cars har gjort stora personalneddragningar och är nu runt 3 000 färre än för ett år sedan. Men det är inte aktuellt att göra några ytterligare neddragningar nu.
Så planerar vi inga sådana här stora neddragningspaket i stil med de vi gjorde när vi drog ner de här 3 000.
Bättre går det för det andra Volvo-bolaget, lastbilstillverkaren AB Volvo. Vinsten ökar och det går bättre än väntat. Dessutom ökar beställningarna utav nya lastbilar mycket. VD Martin Lundstedt säger att det gör att bolaget också ökar produktionen i bland annat Sverige.
Så är det, och vi har redan skruvat upp i steg, inte minst i Europa då. Det är klart att när orderingången ökar så behöver vi anpassa produktionen så att vi kan leverera till våra kunder.
Och fler jobb då i Sverige till exempel?
Fler jobb i Sverige blir det ju när vi ökar produktionen, helt klart. Och vi har ju fortfarande väldigt stor, och glada för det, en stor produktion. Under det här kvartalet för övrigt så satte vi ju spaden i marken också för vår nya grävmaskinsfabrik i Eskilstuna också. Så att det visar att vi tror på Sverige och att vi har bra folk här.
Reporter Viktor Jensen. Det blev orderrusning för försvarskoncernen Saab under andra kvartalet. Miljardaffärer med bland annat ubåtar har fått bolaget att slå förväntningarna. Men nu behöver man även börja leverera. Men Saabs vd Mikael Johansson är nöjd med kvartalet.
Det är ett väldigt starkt kvartal igen, skulle jag säga, på alla parametrar. Orderingången är väldigt hög, dominerad förstås av den stora affären i Polen.
Ja, Saab fortsätter att växa när NATO-länderna rustar upp. Och under andra kvartalet steg omsättningen till 25,5 miljarder kronor. Över 5 miljarder mer än samma period i fjol. Vinsten före skatt lyfte rejält och landade på nära 3 miljarder kronor. Orderingången har också ökat kraftigt för Saab efter miljardaffärer med bland annat ubåtar och marina försvarssystem. Men orderrusningen innebär också en utmaning. Saabs orderstock, alltså beställningar som inte levererats än, har vuxit rejält det senaste året. Så nu handlar det inte bara om att få in nya beställningar. Nu behöver man börja leverera också. Och då krävs det att man bygger ut produktionen och får tag i tillräckligt med personal, säger Saabs vd Mikael Johansson.
Vi investerar ju stora pengar varje år på 10 miljarder för att bygga kapacitet för att hantera vår orderstock, men också naturligtvis framtida tillväxt.
Hittills i år har Saab enligt Mikael Johansson ökat antalet anställda med omkring 1600 personer. Och på årsbasis motsvarar det runt 3000 nya jobb. Och fler lär det bli, säger han.
Och det går väldigt bra att få igång produktionslinjer och nya fabriker. Och även anställer vi väldigt många duktiga nya medarbetare.
John Pira, reporter. Mer ekonomi. Börsen i Stockholm just nu minus 0,4%. London oförändrad. I Frankfurt ner med 0,7. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 66 öre och en euro 11 kronor och 5 öre. I Italien har polisen genomfört husrannsakningar vid 11 stora lyx- och modemärkeshuvudkontor i Milano. Bolagen misstänks ha anlitat underleverantörer som exploaterat kinesiska arbetare.
Razziorna utfördes mot kända lyxvarumärken som bland annat Chanel, Bulgari, Etro och Moncler. Enligt den italienska affärstidningen Il Sole 24 Ore har åklagarmyndigheten i Milano begärt in dokumentation från bolagen som en del av en större utredning om arbetskraftsexploatering i modebranschens leverantörsled. Misstankarna gäller att bolagen har anlitat underleverantörer i Italien som i sin tur använt verkstäder där kinesiska arbetare arbetat under förhållanden som strider mot arbetsrätten. Enligt uppgifterna ska vissa av dem också fått bo i undermåliga bostäder. Frågan är känslig i Italien eftersom lyxindustrin är viktig för landets ekonomi. I parlamentet har industriministern tidigare beskrivit modebranschen som en av grundpelarna i italiensk export och ett visitkort för italiensk stil, kultur och produktion.
Una delle voci più significative del nostro export, un biglietto da visita, è lo stile della cultura, della produzione, dell'impresa.
Han har tidigare försvarat lyxbolagen och sagt att ryktet för Italiens modeindustri är under attack, enligt AFP. Utredningen i Milano har tidigare avslöjat brister i löner och arbetsvillkor i italienska verkstäder. I slutet av förra året utvidgades granskningen till 13 stora lyxnamn, däribland Prada, Givenchy och Dolce Gabbana. Caroline Poron, Paris.
Donald Trump har dragit tillbaka delar av sin förtalsstämning mot det brittiska public service-bolaget BBC, rapporterar Deadline. Trump stämde bolaget efter att programmet Panorama sände ett inslag som gav sken av att Trump i ett tal uppmanade till att storma kongressbyggnaden Capitolium i januari 2021. Nu om det den uppmärksammade sammanslagningen av filmbolagen Paramount och Warner Brothers som nu stöter på ytterligare motstånd efter att Paramount stämts igen. Jag med mig Kulturnytt Sara Berhe i studion. Vad är det som har hänt den här gången?
Jo, men det handlar ju om, precis som du säger, att mediejätten Paramount vill köpa en annan mediejätte, Warner Brothers Discovery. En affär som uppges vara värt motsvarande drygt 1 biljon kronor. Och nu är det då en av aktieägarna i Paramount som stämt vdn David Ellison och hans far Larry Ellison. Aktieägaren menar då i stämningen att i det här planerade köpet av Warner Brothers har föregåtts av olaglig uppgörelse med president Donald Trump.
Och vad är det de gjort upp om?
Presidenten driver just nu en rättsprocess mot nyhetsbolaget CNN som ägs av Warner Brothers, och aktieägaren menar då att i den olagliga uppgörelsen skulle Ellison och Trump kommit överens om, citat, otillbörligt slussa pengar till presidenten i utbyte mot att han lägger ner rättsprocessen mot CNN. Det ska också ha funnits löften om att avskeda programledare på CNN som Trump inte gillar. Han har ju upprepade gånger attackerat nyhetsbolaget.
Och vad innebär det här för rättsprocessen?
Jo, men det har väl redan tidigare förväntats av personer inblandade i rättsprocessen att domaren kommer pausa den här sammanslagningen. Men det är egentligen på grund av tidigare rättsprocesser i det här ärendet. En talesperson från Paramount säger att i den här stämningsansökan som aktieägaren lagt fram upprepar bara anklagelser som redan har hanterats, och att de båda Ellison inte kommer uttala sig.
Och det har ju funnits fler rättsprocesser kopplade till den här sammanslagningen.
Ja, det har det verkligen. Bara tidigare i veckan lämnade 12 demokratiska delstatsåklagare in en federal stämning. De menar att affären gör att det sammanslagna bolaget blir för stort och att det får stor makt över film, tv och streamingmarknaden. Och det är det här fallet som har gjort att sammanslagningen väntas pausas. Även manusförfattarfacket VGA har lämnat in en stämningsansökan för att stoppa affären på grund av konkurrens och arbetsrättsliga skäl.
Tack för det, Kulturnytt Sara Berhe. Radiosporten nu med David Nyström.
Efter 102 matcher så är vi nu framme vid en finalhelg i fotbolls-VM.
Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Så jag säger England.
VM-final Argentina mot Spanien.
Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
Säger Radiosportens expert Johan Elmander till Christian Olsson. Och med bara 2 dagar kvar till den här VM-finalen ska Argentina utredas av FIFA.
Efter att argentinska spelare visat upp en banderoll med budskapet att Falklandsöarna tillhör Argentina ska FIFA nu utreda om laget brutit mot reglerna och därför ska straffas. Ja, efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där det stod Las Malvinas son Argentinas, vilket betyder Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina. FIFA förbjuder politiska budskap i samband med VM-matcher, och därför riskerar det argentinska landslaget nu disciplinära åtgärder.
Bronsmatch på imorgon, final på söndag, reporter Tova Strömberg. Golf nu, British Opens andra runda är igång. Ludvig Åberg hade en tuff första runda men har nu spelat upp sig rejält och är just nu totalt 2 under par. Senare eftermiddag går övriga svenskar ut, bland annat Henrik Stenson som ju vann tävlingen 2016.
Radiosportens David Nyström. Mer sport, matchtröjan som tillhör den brasilianske fotbollsikonen Pelé från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Den har fått en ny ägare, det rapporterar P4 Stockholm. Prislappen, den landade på drygt 47 miljoner kronor när tröjan auktionerades ut igår. Och tröjan är därmed den näst dyraste av fotbollströjor som sålts genom tiderna strax efter Diego Maradonas matchtröja som såldes för runt 90 miljoner kronor. Och med det avslutar vi nyheterna från Ekot som idag producerades av Carina Segura Morberg. Vi har bland annat berättat om att Andy Burnham idag väntas väljas till ny Labour-ledare och tar på måndag över som Storbritanniens premiärminister efter Keir Starmer. I studion Marta Einerstam Karis som nu lämnar över till SMHI i Norrköping för land- och sjöväder.